Podplay.
Du åkte till Trollhättan och skaffade 50 surdegar. Ja. Vad var Trollhättan? Jag fattar inte.
Freja skulle vara på koll, du.
Jaha, okej. Okay. Ja, ja, det är så här, i bilen liksom. Okay.
Mm. Ja, ja, precis. Mm. 4 timmar i bil så hinner man ju prata. Du vet, mm. så här. Det är så här bra. Man kan inte smyga iväg någonstans. Man kan inte riktigt byta samtal. Mm. Så här, men nej. Mm. Och man kan kolla lite så här, du vet, diskret rakt genom rutan.
Precis.
Så man behöver inte.
Ja, precis. Det känner jag igen.
Så här relationstrick. Mm.
Ja, men då kör vi igång då. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Det är fina fisken.
Ja.
Ja. Ja. Det betyder att det liksom är, vad var det han sa när han var med i våran podd? Mycket krull där, höll jag på att säga. Inte Bobo Krull menar jag.
Ja.
Han sa ju så här, hur är det? Ja, men det funkar. Det funkar.
Det funkar. Mm. Ja. Fan, hård. Det avsnittet värd att gå tillbaka på. Min bäst, aldrig blivit så sågad någonsin i poddsammanhang som jag blev i den podden. Det var fantastiskt.
Ja, ah, det är kul. Bobo Krull kan man söka
Bobo
på. Bobo
Krull kan man söka på.
Mm. Ja. Men själv då? Har du något spännande? Är lägenheten helt klar nu eller? Sitter det några lister kvar som inte...
Nej, liksom... nej. Jag har hela arbetsrummet kvar som jag inte har gjort färdigt ännu. Så att nu är det liksom... Nu är allting tillräckligt bra för att jag ska kunna leva med att det är en lägenhet med renovering, inte en arbetsplats liksom som jag bor i. Så jag har tagit lite soft den här veckan. Till exempel har jag varit på teatern. Både varit och kollat på stand-up. Med min son. Det kan jag rekommendera om ni har en 12-åring. Ta med en 12-åring på stand-up. Det finns ingenting som gör dem som ska prata så nervösa. Som att det sitter en 12-åring i mitten när de ska dra sina skämt om incels och bilder på nakna barn och juden utrotelse. Det kan man säga att de blev så jävla nervösa när de skulle köra sitt material framför en 12-åring. Så att det var en fröjd att se.
Mm, det kan jag tro.
Men sen har jag också varit på teatern. Det var en jättra teatervecka. 3 grejer faktiskt. Och den andra var ju inte helt otippat så var och såg en Hasse och Tage hommage som Johan Glans och Adam Malmberg bland annat. Ett jävligt kompetent ting. Det var ju typiskt att jag gör som en sån gammal Hasse och Tage gubbe trots att jag födde 74.
Mm. Ja, nej, precis. Det var ingen som var förvånad någonstans.
Nej, och det var jättekul.
Är du Sveriges äldsta 74 eller 75?
Ja, det kanske är. Vi får se. Det kan vi utlysa en tävling. Om ni hör detta och kan komma på en gubbigare 1974 så kan ni skicka in det till charlie@gmail.com. Det kan man göra. Mm. En gubbigare
74. Ingen
74.
Som kommer lyckas kan jag säga. Men, lycka till. Ja, det är bra.
Apropå lillgamla människor så måste man ändå säga att veckans gäst nog har blivit anklagad för att verka äldre än vad han är genom åren. Vi får väl höra om han håller med på den beskrivningen. Vi har med oss ingen annan än Skånes egen Jan Bolmesson. Hur är det med dig, Jan? Skulle du säga att du är gammal för din ålder, eller?
Ja, men absolut. Ja. Absolut. Det har jag alltid fått höra så här. Ah, vad lillgammal du är och sånt. Men det värsta är ju så här, vet, nu börjar man ju träffa såna här folk som är födda så här 2000. Mm. Och så, och det börjar, nu börjar jag ju känna mig gammal. Så bara, gud, jag är dubbelt så gammal som du. Ja. Så att jag vet inte, nu börjar man inte vara lillgammal, utan nu börjar man bara bli gammal. Mm.
Precis. Det var som när jag var ung så vanns det en period när jag var lovande. Kommer ni ihåg det? När man var lovande. Sen passerar man ett datum, då är man inte lovande längre. Då måste man börja leverera på riktigt liksom. Då räckte det att man lovade ett tag där. Ja, men det kommer bli någonting av honom. Han är lovande. Ingen som säger till någon som är 47 att han är lovande.
Ja, nej, men precis.
Du, Jan, vi tänkte att vi ska prata bil med dig idag, för du har ju varit och handlat.
Ja. Precis. Det är en lång historia detta som har varit på nätet. Mitt bilköp och liksom så här, ja, men så här, myter om bil måste jag ändå säga. Det har varit en rolig process.
Berätta, faktiskt. Berätta. Mm.
Ja, men det började med ju så här att jag har ju liksom i 10 år haft en så här gammal V70, ni vet, så här från 2009, och så har jag varit ändå lite stolt i att ha en gammal bil. Alltså du vet så här att det är nästan status för att det inte är status. Ja, men ni fattar liksom så här.
På tal om lillgammal, ja.
Gubbe.
Ja. Eller hur? Alltså så här, du vet, snusförnuftigt och så här. Men så i somras. Så här, vi har haft den här, jag vet inte om jag ska säga otursommar, men så annorlunda sommar. Det är så här, vår robotgräsklippa blev träffad av blixten. Så den fick sig en kyss och dog.
Som ett avsnitt av Dr. Snuggles, liksom, när robotgräsklippan fick en blixt. Ja,
ja, men eller hur? Mm. Och sen vanliga gräsklippar, och sen bilen, och sen så körde vi in liksom bilen på verkstad. Och ni vet hur det är med verkstad. Ni vet så här, man får ju vänta en vecka eller 2 veckor på en verkstadstid. Sen kör man dit. Och sen så har de den inne en dag som bara såhär, nej, vi kan nog inte laga denna. Den är nog för sönder, så att du får liksom köra den till bil, ja. Mm-hmm. Och redan där börjar ju liksom så här de här absurda händelserna, för då tänker man så här, men vi har en assistansförsäkring på bilen, så att, ja, men då får de väl komma och bärga den till bil, ja. Nej, men då bärgar de ju den bara till den verkstaden som har där man har gjort servicen, och det var ju den verkstaden som inte kunde laga den. Mm-hmm. Så redan där var det så här moment 22, varför ska ni köra den till verkstaden som har sagt att de inte kan laga den? Och där någonstans längs vägen så tröttnade jag på det där. Att nej, nu får det väl bli en ny bil. Och så skrev jag ju det på nätet. Och jag hade ju aldrig liksom kunnat gissa att det här är så mycket tankar, så mycket åsikter, så mycket känslor kring det här med bilköp. Och framförallt myter, måste jag ju också säga.
Mm-hmm.
Ja, nej, men så här, till exempel att vi var ju och så skulle provköra en massa bilar och så testade vi de här, och sen gjorde vi ju naturligtvis det briljanta liksom, var att den sista bilen vi provkörde var ju en Porsche, bara så här, du vet, som en ball grej. Mm-hmm. Så var jag så här, men vi provkör en Porsche, och min frus första kommentar är när vi har liksom kört i den här Porsche, den här Taycan, så var så här, Jan, varför skulle man någonsin vilja ha en annan bil än den här? och dottern i baksätet sa, pappa, alla bilresor blir roliga bilresor i den här. Och jag bara sa, alltså hallå, det var ett skämt. Alltså att vi tog den här bilen liksom, så vi ska provköra för 1,3 miljoner. Och sen så bara liksom inser man så här, nej, men du vet, på en Porsche, då, bara för skojs skull, så ska man klicka in på så här en hemsida, så har de seriöst 192 olika alternativ man kan välja.
Mm-hmm.
Och jag har aldrig varit med om att man liksom väljer så här, man tycker ganska sunda tillbehör, typ så här airbag i baksätet eller nu är på sidorutorna, och sen så kollar man och så är det liksom en så här en 500 000 i tillval.
Mm.
Så att det la vi ner ganska snabbt, den där Porschen. Men så var vi liksom och tittade på Skoda, har ju släppt en ny elbil, liksom du vet, den här Skoda Enyaq.
Mm.
Och så provkör vi den och så tycker jag så här, men denna är bra. Och sen så berättar jag det för min mamma. Och då är det så här att min mamma är ju från Tjeckoslovakien, du vet, så här, uppfödd i Prag, utanför Mladá Boleslav, där de då gör Skoda-bilar. Och hennes kommentar var att hon bara tittar på mig helt förfärad. Bara, alltså nej, ni kan inte köpa en Skoda, ni får ju köpa en riktig bil.
Jaha, det.
Mm. Och min första reaktion så bara, nej, du har nog rätt. Och så bara strök jag Skodan. Mm. Och du vet, Caroline bara så här, Jan, för helvete, du är 40 år gammal, du kan få välja bil själv.
Men nu måste jag bara en kul grej kring Skoda. Kommer ni ihåg vad deras punchline var, eller deras, liksom, i deras reklam, vad de sa?
Nej, berätta.
Då sa de så här: Skoda, förnuftiga människor.
Förnuftiga människor. Mm.
Alltså förnuftiga människor.
Mm.
Det var... Den gick ju många år. Ja, det kommer inte ni ihåg, för ni är alldeles för unga för det. Men okej, okay, ja, shoot. Fortsätt. Ja, du måste ju få välja din egen bil, det håller jag med om.
Ja, men vet du, Mattias? Alltså så här, nu var det ju länge, så jag är lite rostig på min tjeckiska, för det var många år sedan. Men jag är ganska säker på att Skoda betyder typ oflyt. Mm. Eller så. Ja, det var Skoda, det var otur. Mm. Eller det var så här, så att där är ju många sådana här bara liksom konstiga grejer med det där. Ja. Nej, men du vet, och sen så testade vi massa olika bilar. Och sen till slut så var jag så här, nej, jag orkar inte. Nu skiter jag i det. Nu tar vi bara typ en Volvo. Alltså så här, du vet, så här, bättre begagnad Volvo. Du vet, så här klassiska regeln som man alltid har hört. Det minst dåliga bilköpet, för det finns ju typ inga bra bilköp, så det minst dåliga bilköpet, det är väl en 3 år begagnad bil som har gått som tjänstebil innan, gått sina 4 500 mil. Mm. Så hittar jag en sån på Blocket. En begagnad då, sån här V90. Superbra, typ 360 000. Och så då lägger jag ut det på nätet i ett forum där på, som jag har på bloggen. Och så får jag liksom kommentarer, så för att folk, alltså detta är ju det som är roligt med nätet. Alltså folk är så sjukt insatta i sådana här nischgrejer. Och då får jag liksom så här kommentaren så här, ja fast om du ska köpa den, ja då kan du ju lika gärna köpa den här nya Mercedesen eller den här nya Audi e-tron eller liksom en ny V90 Cross Country. Och så kommentaren så här, ja men för priset går på jämnt ut. Och jag bara,
men det kan väl inte gå på jämnt ut en 4 år gammal bil och en ny bil, eller?
Ja, exakt min reaktion. Men då var det ju liksom så här, och så hänvisar de så här privatleasing. Och så är jag så här, min första kommentar är så här, men privatleasing, det är ju bara till för människor som inte har råd. Alltså apropå fördomar, jag ska bara vara helt fribet. Jag har ju massor av fördomar. Mm. Och så var jag så här, nej men alltså jag får inte ihop dem, och den här personen som har liksom skrivit här var så här, de har ju haft rätt i allt annat. Och så kom jag så här till fan, alltså jag är ju ändå ingenjör, jag borde fatta det här. Du vet, och så liksom fram med liksom miniräknare och så här. Och då inser jag så här, nej fan det stämmer. Alltså marknaden, vad som har hänt här nu det senaste typ året på bilmarknaden är att vi har haft liksom ett ganska stort skifte till det här med laddhybrider och elbilar. Och det första liksom man behöver göra då, det är ju att göra en sån här så kallad TCO-kalkyl, alltså total cost of ownership. Alltså vad kostar det att ha liksom sin bil, inklusive allt, alltså skatt, försäkring, bränsle, värdeminskning, reparationer, service, ja men alltså ni vet, rubbet.
Mm. Man räknar inte på vad inköpspriset är, utan man räknar helt enkelt på vad kostar det konkret ur min plånbok varje år att den här bilen är min bil liksom.
Exakt, och så tar man gärna en period på typ 36 månader för att kunna jämföra, eftersom de flesta privatleasingavtal är liksom på då, tidsbegränsat på 36 månader. Och där var min första insikt. För det första så var det ju så att jag har ju totalt förnekat vad min gamla bil kostade. Mm. Är ni med? Mm. Alltså, för att det är ju så himla lätt, för man tänker så här, nej men värdeminskning räknar man ju inte med, utan den är ju borta, för jag har ju betalat bilen kontant, så att värdeminskningen är ju en sådan liksom kostnad som man inte ser. Hänger ni med på vad jag menar?
Absolut.
Men det är ju en kostnad som, alltså på sätt och vis, om den minskar i värde borde du sätta av lika mycket pengar på ett sparkonto, för rätt vad det är, när bilen är slut behöver de ju där pengarna in i en ny bil liksom.
Exakt, ja. Exakt. Och det är roligt också, för då hade jag en annan sån här nörd, bilnörd på forumet som var så här, Jan, hur gammal var din bil, vad köpte du den för? Och så bara typ 3-4 frågor, han där, ja men du, jag har matat in din bil i min kalkyl här, jag tror att din bil har kostat dig ungefär 500 000 de här 10 åren, för då hade jag haft min V70 i 10 år. Mm. Jag bara, 500 000, bara bullshit, det är så här 4 000 kronor i månaden, det har den inte kostat. Men sen vet ju du och jag, Charlie, vi kör ju så här liksom ekonomiuppföljning, det har du och jag gjort i över 10 år. Mm. Så jag var så här, jag måste gå in och kolla. Och dömt till mig för att han hade uppskattat 550 000 och den reella kostnaden var 527. Mm. Och det där var ju så här total förnekelse från min sida. Men det intressanta var, då hade jag plötsligt en månadskostnad på min befintliga bil. Är ni med? Mm. Och då fick jag ut att min befintliga bil, min V70, kostar mig 4 200 kronor i månaden, inklusive bränsle, liksom rubbet. En privat
leasing. Och då bara för att liksom tydliggöra för lyssnaren då, så är det ju alltså, då har du också räknat med värdeminskningen på bilen, ja, från att du köpte den. Ja.
Ja.
För att man kan ju tycka att det är hisnande siffror liksom, men så är, ja, det ju.
Nej men exakt, och det är det jag menar, att man ser ju inte, och sen kommer ju också de där kostnaderna ofta i sjok. Alltså service kommer ju liksom inte 700 kronor i månaden, det kommer ju 7000 spänn rakt upp och ner. Mm. Liksom. Och då hade jag ju då det här att, ja men min befintliga bil kostade mig 4200. Och då kommer ju det sjuka, för då en privat leasingkampanj kan man ju egentligen säga, för att en privat leasing innebär ju att någon annan, att du betalar hela kostnaden till någon annan förutom bränslet, mer eller mindre. I en privat leasing ingår ju ofta vinterdäck, där ingår service, där ingår liksom skatt, alltså allt är liksom inräknat, så att du hyr ju en bil. Det är ju egentligen det en privat leasing är. Är ni med? Mm. Så att vad jag inte har fattat innan är ju att en privat, när en bilfirma säger att denna bilen kostar dig 5 000 kronor i månaden, så är det ju faktiskt totalkostnaden. Och jag har alltid tyckt att det var dyrt, för jag har jämfört så här med att betala 1800 kronor i månaden för bensin. Är ni med? För jag har inte räknat med värdeminskningen, men det gör ju de i sin kalkyl. Mm. Hänger du med? Mm. Så att privatleasingpriset är ju en TCO-kalkyl baklänges räknat av proffs som har många bilar och som dessutom får betala ur egen ficka om de räknar baklänges.
Men nu måste du förklara mig om sig med. Bilfirman har ju då en bil som står där och så kan de välja mellan att sälja den för 500 000 eller hyra ut den, leasa ut den då för en månadspeng. Ja. Det måste väl ändå gå plus minus noll ihop för dem. Det kan väl inte vara att de förlorar pengar. De kan ju inte sätta leasingpriset på ett sätt som gör att liksom den som har listat ut detta, han får 200 000 kronor rabatt jämfört med den som köper bilen.
Nej, men exakt. Så de har ju räknat exakt vad detta kostar. Mm. Men då kommer vi till, liksom, där finns varianter på detta som jag då har lärt mig. Men det bizarra var ju då att notera att jag hade min egen bil på 4 200 kronor, en 10 år begagnad Volvo. Mm. Och i då, bara för typ 2 veckor sedan, så har liksom under hela sommaren, så var det till exempel MG, som är så här kinesiskt bilmärke som söker komma till Sverige, som hade en SUV, eller liksom en elbil, ute för 1 990 kronor i månaden i leasing. Är ni med?
I halva priset mot vad din V70 kostar.
Ja. Och vill man, tycker man så här, nej men det var ett extremfall. Nej men då hade Kia, hade ute sin bil, det är sin så här Kia Eniro, för 3 300 kronor i månaden. Eller 4 300 kronor i månaden fullutrustad. Vilket var så här, vet, när jag insåg det så kände jag mig som värsta idiot. För du vet, här har jag kört i 3-4 år. Bara, åh, nu har jag liksom en 10 år begagnad bil. Det är det billigaste jag kan göra. Och så hade jag kunnat ha en ny elbil för billigare peng än jag hade min gamla.
Och dessutom då inte samma driftskostnad på bränslet.
Nej, för bränslet kan man väl räkna 2-3 kronor milen på en elbil. Medan du får räkna kanske 16-18 kronor milen för en bensinbil. Så att det var ju liksom helt liksom sjukt. Och då kan man ju liksom fråga sig, men hur kommer det sig att det ser ut så just nu? Och du vet, och då börjar du gräva i det där. Och då är det ju en kombination av att till exempel just elen, även trots att vi just nu har höga elpriser, så är det fortfarande billigare att köra en bil på el än att köra den på diesel. Sen är det ju liksom hela den här miljöbonusen på 70 000 kronor för en ny bil. Det är ju det här bonus-malus-systemet, att för en bil som gör utsläpp får du betala högre skatt, medan för en elbil som har noll i utsläpp betalar du typ ingen skatt. Så att där är liksom ett sånt skifte just nu, att du kan få liksom en totalkostnad, eller en billigare totalkostnad på en ny bil än en begagnad bil, eller till och med än en befintlig gammal bil. Och det är ju inte en grej jag hade gissat, alltså, för 3 månader sedan, innan jag hamnade i det här kaninhålet. Mm. Jag vet inte vad ni tänker.
Jo, men det jag tänker också, nu ska vi inte gå in på det här riktigt, tycker jag nu, för det är lite skillnad, men många av mina klienter är ju egenföretagare. Och där vet jag bara att vi gjorde en uppställning snabbt också det här, för att det har ju tidigare verkligen kunnat löna sig. Om man nu har ett eget bolag och är egen, så har man ju sagt, och skrönan är väl så här också, man pratar med folk, ja, du har ju ett eget företag, så du kan ju dra av bilen på företaget. Och det har ju stämt att det har kunnat vara mer förmånligt, men det har ju switchat om nu mot de här, precis det här du beskriver nu med de här privatbilleasingarna, så blir det billigare, därför att du har ju också ett förmånsvärde på företagsbilen. Så att jag kan inte säga att jag har gjort några direkta jämförelser med det här, men det har verkligen hänt någonting, precis som du säger, på för privatbilsköparen då. Så att i det här fallet som vi då räknade på för någon månad sedan, så visade det sig ju att det blev ju liksom klart billigare för den här egenföretagaren att köpa bilen privat istället. Och man behöver inte hålla på med körjournal eller liksom skriva ner alla mil och göra här, utan då skriver du körjournal till dig själv på de mil du faktiskt åker i tjänsten. Och sen så kan du ta ut då 18,50 eller vad det nu är, 19 spänn skattefritt istället. Så, så jag är inte förvånad, men inte att det kanske var att som du säger, det här är ju otroliga siffror egentligen, tack vare att vi är i det här skiftet med el nu liksom.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten. Jädrar.
Det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Nej, och sen är det ju också så här, för jag började ju gräva i det här, alltså så här, är detta en felprissättning? Och så fick jag tag på en person som heter Erik Nassén, som har jobbat liksom så här i 20 år i bilbranschen och sen jobbat just med liksom kalkylering och den finansbiten. Och han förklarade ju mycket att där är ju många sådana här effekter, till exempel att många företag nu, alltså bilföretag, man försöker ju äga hela vertikalen. Alltså att man innan, så var det kanske att försäkringsbolaget skulle ha en liten marginal, servicen skulle ha en liten marginal, de som sålde däcken skulle ha lite marginal. Men när det blir de här kampanjerna, för att det, jag vill vara jättetydlig med, det är inte någon grundregel att privat leasing alltid är billigast, utan snarare så att ibland så dyker det upp privat leasingskampanjer som är extremt mycket billigare än alternativen. Så att det är inte någon så här generell tumregel.
Nej,
och när det händer, det är ju när de här olika parterna går ihop och tar en marginal istället för att var och en ska ha den här marginalen. Och då har det ju varit så här, Kia var duktiga på det här, MG var duktiga, men det dök ju upp även med liksom andra liksom bilmärken. Så att min inbjudan var ju verkligen så här att kolla upp det och sen verkligen så här unna sig själv att göra en riktig sån här totalkostnadskalkyl. För jag har haft många läsare när vi har pratat om det i vår podd som mejlar så här bara, Jan, jag trodde inte det när jag hörde det, och sen har jag gått hem och räknat och sen visade det sig att till och med för mig var detta lönsamt. Så att det är verkligen, jag tyckte ju det var så spännande, för just att jag hade ju de här fördomarna att en äldre bil är bättre, billigare än en ny bil, eller liksom leasing är alltid dåligt. Och så insåg jag så här, hur lätt det är att hänga kvar med gamla åsikter och inte se att verkligheten förändras mycket snabbare än man själv hinner uppdatera sig.
Mm. Ja, det är jättespännande, och jag tänker också en av de sakerna som jag tror fler, nu är inte jag i bilköpartagen eller leasartagen, bor mitt i stan och inte har det behovet, men en sak som har hindrat mig när man har tittat åt elbilshållet är ju hur kommer värdeminskningen se ut på det jag köper när teknikutvecklingen är så snabb. Att köpa liksom en, ja, men hade jag köpt en iPhone för 10 år sedan, och så kan man konstatera att den är inte värd många kronor bara 3 år senare när det kommer 2 nya med längre batteritid och andra saker. Och jämfört med om man köper en hushållsassistent för 10 år sedan, den har inte tappat lika mycket procentuellt i värde. Och då är hushållsassistenterna exempel, det är ju en bensinbil då, och elbilen i det här fallet iPhonen, det vill säga att batteriet utvecklas jäkligt mycket, tekniken utvecklas, det som var maxlängd i körsträcka bara för 3 år sedan är ju helt annorlunda idag, och man får väl gissa att det kommer vara helt annorlunda om 3 år igen.
Absolut.
Så vem kommer vilja köpa en begagnad elbil? Och det slipper jag då om jag privatlisar på sättet. Kan jag ju bara lämna tillbaka och säga tack för mig. Nu går jag och tar den nyaste modellen istället. För högst troligen kanske samma pengar. Liksom.
Ja.
Jo, men sen är det ju också, tänker jag, det här med restvärde. Det är ju också viktigt där att du inte underskattar hur faktiskt mycket du kanske kommer åka. Det är lätt, jag vet ju många som både när man köper företagsbil eller om man liksom privatleasar, att man har en så här, man vill komma ner så lågt som möjligt i månadskostnaden och lura sig själv lite grann, för att man kommer kanske köra mer än vad man tror. Att man liksom uppskattar, nej men vi kommer nog inte åka mer än 1000 mil per år, och sen så visar det sig att man har åkt alldeles för mycket när man kommer, och då får man ju inte samma pengar tillbaka. Så det där är ju viktigt att tänka på i kalkylen.
Absolut, absolut, så är det ju. Och sen är det ju saker man behöver ta hänsyn, man behöver ju sätta sig in i så här, vad är onormalt slitage och sådana saker. Men det är ju precis som allt annat, att, liksom att ja, men man behöver ju ställa frågorna och titta. Men jag kan ju säga, alltså när vi har pratat om, vi dök ju ner ganska djupt i det här, och vi upplevde till exempel, som du säger, som så här, batteri, hur länge håller batteriet? Att tvärtom är det ju liksom, till exempel en gammal, 3 år gammal modell kan idag gå längre, för att mycket av batteriladdning till exempel styrs via mjukvara. Och till exempel ta Teslorna som uppdateras liksom, och blir en bättre bil över tid, vilket också är så här helt sjukt, för man har ju lärt sig att en bil blir bara sämre med åren. Ja, fast idag har vi haft vissa modeller som blir bättre med åren. Så att det är också en sån här, ja, man tror att det är på ett visst sätt men är på ett helt annat. Men jag tänkte en kommentar på det du sa också, Mattias. För att vi hade ju liksom möjligheten att köpa bilen både privat och ta det som en förmånsbil på företaget. Och där kan jag också säga att det lönar sig att ta hjälp av någon som dig eller någon som kan räkna på det här. För att när vi fick hjälp med vår kalkyl av den här Erik Nassén, så visade sig att det skilde, håll i dig, 140 000 kronor skattat i handen beroende på hur vi finansierade bilen. Och då pratar vi inte om olika bilar, olika modeller. Vi pratar bara om liksom den optimala liksom finansieringen baserat på ens egen situation. Och det är också någonting som bara för mig var helt sjukt. Att jag tänkte så här, ja men det skiljer väl på någon tusenlapp. Det spelar väl inte så stor roll hur jag väljer att finansiera bilen. Men som har man då företag, ja men då finns det ju liksom så här, du kan ta operationell leasing där du hyr bilen. Precis som privat leasing fast för företag. Du kan ha finansiell leasing där du bara liksom finansierar det. Man kan köpa bilen kontant, man kan köpa den privat på avbetalning, man kan köpa den privat kontant. Alltså där finns ju liksom 5-6 olika alternativ, och det går inte heller att säga att ja, men detta är mest optimalt, utan då måste man ju kolla på så här, vad har du i lön, var ligger du skattemässigt, är det nettolöneavdrag eller är det liksom, har du K10 och så vidare. Så att där är ju, jag var så här, detta behöver man ta hjälp med. Framförallt om man har liksom företag eller har möjligheten att ta tjänstebil. Liksom.
Så nu har du startat en bilköparkalkylator? Nej, en app som lanseras.
Nej, alltså jag kan säga så här, jag hade en tanke på det, men sen när jag såg det och träffade Erik som hade sin kalkyl, så var jag så här, jag har hållit på med den här kalkylen sedan 2007, så var jag så här, nej, det här är någon som har 14 års försprång.
Men det är ju otroligt vilka parametrar, alltså det är ju helt galet. Men hur var det i ditt fall då? Vilken lösning var det för dig som blev den bästa?
Ja, alltså vi var ju så här, apropå att inte leva som man lär, så det är den vanligaste kommentaren var när vi hade valt bil, för vi valde en Tesla och så valde vi Model Y, den här nya. Den är inte den största Teslan, det är inte den minsta, utan kombin liksom valde vi. Och så var det så roligt, för då fick vi kommentarer som okej, det är skitbra, ni gör alltså 3 avsnitt på blogg i 3 timmar, pratar om all liksom kalkyl rationellt och sen bara skiter ni i det och så tar en Tesla som inte var varken billigast eller liksom bäst. Nej, men så för mig i vår situation, i och med att vi tar ut en lön på 45 000 precis under brytskatten, vi tar full utdelning på företaget, så vi tog det på företaget, finansiell leasing som förmånsbil, och gjorde ett nettolöneavdrag. Och det var absolut billigast. Och jämfört med att ha privatleasing, för Teslan då, när vi tittade på en privatleasing, då var det dyraste alternativet, apropå att det inte alltid stämmer. Och det skilde alltså på 3 år, på 36 månader, så skilde det 140 000 kronor i handen, baserat på det versus det andra. Och sen var det också en sån här sjuk grej, för då räknar vi på den här privatleasingskalkylen som kostade väl 11 000 kronor i månaden. 2 veckor senare så sänkte Tesla den här privatleasingen från 10 000 till typ 9 000. Så att det är liksom saker att ändras liksom från vecka till vecka i den där världen också.
Jo, men så tänker jag också så här, det är ju faktiskt inte så ofta man byter bil, utan att man faktiskt gör sin läxa och kollar då. För jag upplever också att många, man orkar liksom inte riktigt, man orkar inte göra den resan som du har gjort. Och nu har ju du ett ekonomiskt intresse också, som du driver podden och så här som du gör. Men jag tycker ändå att gemene man, när de är hos bilhandlaren, så ta dig tid och titta med din egen bank. Vad kan min bank, för alla banker har ju sitt eget billeasingföretag. Det är väldigt lätt att sitta där hos bilhandlaren och bara tänka så här, jag vill veta vad det kostar i månaden. Och sen tror jag många kommer in med den ekvationen, precis som du säger. Så här, man går till bilhandlaren, man vet vad man har betalat i månaden, och sen säger bilhandlaren, det kommer kosta 1 000 kronor mindre, och då får du en ny bil. Och redan där, när man har förstått att han inte är full eller att han inte skojar, utan han, så här, han, det är faktiskt sant. Då är det nog många som kanske stannar där och tänker, kanon, jag har hittills betalat 7 000 i månaden för min bil, nu kan jag få betala 6 000 i månaden. Och sen hugger man där och då. Men se till faktiskt att lägg lite tid på att kolla, till exempel med sin egen bank. För nu är det ju, de allra flesta har ju inte eget företag. Men titta vad du kan få för finansiering via banken eller så också. Ja. Och se om du också kan pruta.
Ja, och jag skulle säga till och med, ta det ett steg till. Alltså där finns ju, alltså det som är klurigt, som jag insåg med bilköp, varför bilköp blir så svårt, är för precis som du är inne på, det är oftast vårt näst största köp. Alltså boendet är nummer 1 och sen kommer bil som nummer 2. Men bil kostar liksom, det kostar det emotionella. Du vet så här, att som jag sa med min mamma, så du får ju köpa en riktig bil och sen plötsligt så här, kan man ha en Porsche, och gud vad gött att ställa en Porsche, då kommer det verkligen signalera att det går bra. Alltså hela den där emotionella biten. Sen är det ju liksom skattebiten. Alltså så här, hur påverkar, om jag har företag, hur påverkar skatten? Hur påverkas mitt utdelningsutrymme om man har det? Sen handlar det om vilka bilmodeller, vilken bil är det som passar våra behov, behöver vi dragkrok, är det en första bil, är det en andra bil, och sen måste du kunna liksom finansieringen, alltså så här, okej, privatleasing eller operationell leasing eller liksom kontantbetalning eller banklån på banken, och jag tror att ofta, eller jag hade så här, shit vad dålig jag är som inte kan detta, tills jag insåg så här, fan detta är ju komplext, och då är det ju värt att betala till exempel att både prata med sin bank, eller om man då har företag i lite mer komplex situation, prata med redovisningsmänniskan, eller ta dig tiden att prata med, liksom ställ fråga på forum på nätet, alltså där det finns väldigt många människor, för det kan diffa, alltså det kan vara väl, de timmarna kan vara väldigt väl lätt hemräknade.
Ja, bevisligen också, om man nu tittar på som det var för dig liksom 140 000 i skillnaden färdigskattat och klart. Och jag känner också att, jag tror också precis som du säger att vissa har olika driver vid olika tillfällen, men det tycker jag också man kan ta med bilhandlaren att många gånger så säger jag så här att okej, kommer ni ha en, jag tror jag avstår, men kommer ni ha en kampanj snart? Och då kan det ofta vara så att de säger, ja men vet du vad, vi ska börja med en kampanj med månad, men om du slår till nu så kan vi erbjuda dig det redan här och nu. Ja. Liksom. Så att det finns ju, man ska ju verkligen vara om sig och kring sig, så är det ju.
Ja, och ett tips där som jag fick när jag pratade med folk som var duktiga, de sa ju så här, till exempel vissa bilbolag, till exempel Tesla, kör ju alltid kampanjer i kvartalsslut, för då ska de alltid snygga till siffrorna. Vid årsslut kör ju också de flesta bilhandlare kampanj, för då vill man ju liksom få snygga till siffrorna och se till att man får bonusar etc. Så att det var väl liksom två sådana, just kvartalsskiften och årsslut. Jag vet inte om det var något så här mer tips. Jo, och så var det också det här att ofta, någonting som jag blev väldigt förvånad över, att för att man känner ju också så att när man går hos en bilhandlare att man kommer att bli liksom lurad. Du vet, bilhandlare, du vet, man hör ju det redan på namnet nästan, på värderingar. Men någonting som jag insåg var ju så att de har inte jättefeta marginaler. Alltså du vet, på en bil som kostar 3, 4, 500 tusen, alltså marginalen för en bilhandlare är sällan mer än kanske 8, 10, 12 tusen. Så att det förvånade mig lite också. Så tipset jag fick från folk som var i branschen, men utgå inte från att bilsäljaren försöker lura dig, utan han vill ju liksom också sälja en bil och du vill ju köpa en, så att ni är på samma lag. Sen precis. Finns det ju naturligtvis undantag, men man behöver liksom inte känna så här, jag fick inte ner priset med 4 000. Nej, men på 4 000 kanske du har faktiskt gjort en framgångsrik förhandling där du har handlat ner liksom 50% av säljarens marginal.
Men om man ska summera detta då, så tänka så här, först, man ska förstås välja rätt bil. Om man nu ska ha bil så ska man välja bil som är rätt. Men tricket här då, som jag hörde, är att sen gäller det att inte sluta där, utan sen ställa sig frågan, hur ska jag köpa den? Och där finns det en rad olika sätt. Man kanske ska hyra, kanske på företag, kanske privat, man kanske köper, man kanske gör på andra sätt. Och sen den tredje frågan, hur ska jag finansiera det då? Och att inte somna om efter att man är så trött för att man har provkört 62 modeller och tänker så här, nu har jag ändå listat ut vilken jag ska ha, och då går man bara in och skriver på pappren utan förstå att det är bara en tredjedel affären. Sen finns det två segment till här att sätta sig in i, så att man förstår att det kanske där det kommer påverka mer kostnaden till slut än om jag väljer någon där står en 8 eller en 9 på bakluckan liksom.
Ja, och faktiskt att räkna vad den befintliga bilen du har kostar. För att det kan till och med vara så att du kommer spara pengar på att ta en ny bil. Vilket är det man inte tror. Och också säga att i och med att vi är i det här skiftet, så till exempel vi provkörde Volvos sådana XC40 som är Volvos elbil. Den var mindre, den gick kortare avstånd, den var dyrare än till exempel Teslas bil som var då större, gick längre, var billigare och har liksom supercharger-nätverk. Så att liksom, det är inte ens det där att dyrast är bäst, utan det känns som att det har blivit så här, elbilar kom in på marknaden, det blev hela havet stormar och liksom saker som man innan var så här, Mercedes eller BMW eller Volvo är bäst, bara nej, alltså Hyundai som jag innan var så här, men Hyundai kan man väl inte ha som bil, var så här, ja det var liksom näst bästa kandidaten, för de hade liksom en briljant bil i den här Ioniqen liksom.
Ja, det där är häftigt. Och jag skulle vilja lägga till en sista parameter också, att tänk på vilka behov man har, för att det där dels så tänker jag nu, alltså rent praktiskt först, så tänker jag också säga att det är många som kanske är på landet mer, det kommer en vinter, kanske ska man unna sig fyrhjulsdrivet, titta på vad är det värt, men också titta så här, när man ändå nu plockar på den här liksom så här, gillar man musik till exempel, så kanske man ska unna sig en något bättre stereo, för det här är ju ändå det andra största köpet man gör. Så att man kan ju självklart, som vi har pratat om nu, att man ska jaga och hitta det bästa priset och göra bästa dealen. Men jag tycker också att man ska passa på att unna sig då. Om man nu sitter i bil mycket eller om man nu åker på vägar som det är mycket djur, halt och sånt där. Att man också av säkerhetsskäl kanske också ska kosta på sig att inte bara titta på det billigaste. Utan man verkligen går in för sitt bilköp. Så.
Mm. Precis, och utifrån säkerhetsperspektiv, det är ju jättestor skillnad på en bil från 2000 eller 2005 och en bil i säkerhet 2020.
Exakt.
Alltså, så det var ju en av de viktigaste anledningarna till att vi bytte bil faktiskt. Så att, nej, jag håller helt med dig Mattias, verkligen.
Ja, vad härligt. Charlie, nu ska du in och köpa din tredje bil då, eller?
Nej,
du som älskar bilar.
Jag är ännu mer klar över att det där inte är min grej.
Jag vet inte om vi har haft en podd där du har varit tystare, Charlie. Det säger lite om Charlie och bilar. Dels kan du ingenting om bilar och sen vill du inte ha dem.
Nej, det är lätt att vara tyst när Jan är med, för han säger så mycket bra saker också, så det är lätt. Nej, men jag tycker det som är min enda liksom erbjudande här, det är för oss som inte har bil. Det är just det där att det kostar 4,500 kronor i månaden. Det är ju många människor som skulle svettas ordentligt om man sitter och åker taxi för 4,000 kronor i månaden och ser de pengarna börja rulla på taxametern. Du har 400 går fredag, 400 går dag lördag, en bil ut i sommarstugan som är en hyrbil. Fan vad det blir mycket pengar. Men räknar man ihop det blir det ju oftast, eller inte ofta, men för många människor i mitt fall blir ju det billigare än att faktiskt ha en egen bil. Plus att jag slipper all admin med parkering och annat. Ja. Så jag är väldigt glad icke-bilägare kan jag säga. Jag betalar med glädje mina Voice och Imos och Taxi Stockholm räkningar, för det blir ändå inte tillräckligt vad en bil kostar.
Jag ska säga, Charlie, det där har följt med. Du har ju sagt det tidigare poddar. Och du vet, vi som ändå hamnade nu i en TCO, alltså på den nya på Tesla, på ungefär 8000. Jag var så här, fan, du vet, och det är ändå taxi billigt i Malmö. Jag var så här, fan, detta är ändå 80 taxiresor i månaden.
Det hinner inte du åka hur du än gör.
Det
är en annan podd.
Det är en annan podd, ja. Precis så.
Många lever ju ett liv där inte det är ett tillgängligt alternativ. Men jag som bor mitt i stan, jag är väldigt nöjd med att inte ha en bil.
Ja, vad kul Jan att höra om det här. Du har alltid så mycket roliga och kloka vinklar på saker. Superbra snack tycker jag.
Ja, men det, men
du, vi måste avsluta nu och säga så här då. Om man nu fick panik när du pratade och säger så här: jag var i bilhallen igår, shit, nu vågar jag inte göra någonting. Kan inte du puffa för vart man går in om man vill läsa om din bilresa och få de här exemplen och uppställningarna och bli lite klokare? Vart går man då?
Ja, men man kan kolla på Rika Tillsammans och sen söker man på bil eller avsnitt 216. Ja. Får jag lägga till en grej till det här?
Självklart.
Bara en kortis, varsågod. Snabb. Jag skulle ju sälja den där V70 också. Ringde runt till 8 ställen. Vet ni vad spannet var? Att jag fick erbjudande med att sälja en 10 år gammal V70 som hade gått 15 000 mil.
Det måste ju varit 50% skillnad mellan högsta och lägsta. Kanske 100% skillnad mellan högsta och lägsta.
Det, 25 000 erbjöd liksom Kia och Tesla och dem i inbyte. Ja. Och sen så testade jag alla sådana, du vet, KVD-bil, Blocket, etc. Sålde den till slut för 55 000. Så att det kan jag också säga som så här, det rekommenderar att kolla på liksom 5, 6, 7, 8 ställen, för mellan den som erbjöd högst och den som erbjöd lägst för vår bil, det var så 100% skillnad.
Det är jättebra att du säger det, för att det är också så lätt när man sitter hos bilhandlaren och han säger att, men vet du vad, jag tar in din bil också. Och så känner man bara, åh gud vad skönt att slippa alla Blocket-samtal och alla grejer. Och så bara gör man det. Men som du säger, kolla runt. Det där är ju jättebra att du la till det. För det där är ju supervanligt.
Ja, och då ska jag säga Mattias, och detta var en firma som köpte den. Så jag sålde inte ens den på Blocket. Så jag slapp ju alla de där samtalen. Jag åkte in, de kollade på den, tryckte in, tog bilder, tryckte in det i datorn. Och sen spottade datorn ut så 53 885 kronor. Fick det på kontot dagen efter. Ja. Bizarrt.
Ja,
men det där är också ett tecken på det där, hur snabbt man stänger av och tänker så här, jag orkar inte hålla på med det där. Men då ska man ställa sig frågan, om det är en månadslön, på riktigt en månadslön skattade pengar i potten, kommer man liksom lägga en hel månad bara på ringa runt? Nej, det kommer man göra på en halv dag. Det, om man är beredd att åka till jobbet liksom i 4 veckor, 40 timmar i veckan för pengarna, då borde man vara beredd att kunna lägga en halv dag en lördag för att lista ut bästa affären. Men vi tänker inte alltid så när det gäller framförallt de här stora pengarna. Liksom.
Nej, exakt.
Ja,
Ja, men fantastiskt stort tack för att jag får hänga här med er. Det blir alltid så himla roligt. Och sen är det alltid som med dig, Charlie. Så här, man mår alltid lite dåligt. Så bara, Jan, du åker inte 80 taxiresor. Men vet du vad? Jag ska gå ut och ta en runda i Tesla för det. Så kan jag känna så här.
Ja, det är väl roligt att jag kan få leva ett liv när det är någon som säger till mig, Charlie, man mår alltid så dåligt efter att man har pratat med dig. Det är också kärlek på sitt sätt. Jag tar emot den.
Ja, det är bra.
Vi får chans att återkomma igen, och för er som lyssnar, är ett nytt avsnitt nästa vecka. Har ni frågor så vet ni vad ni ställer om. charlieochmattias@gmail.com.
Som en dröm.
Ja, vink, vink.
Här får en vecka. Vink, vink.
Podplay.